Okej. Nu har det ju varit tre söndagar, eller två har det varit, av detta tema med åndens frukt. Jag har varit bortrest i dessa dagarna, så jag var helt bestämd på att jag skulle pröva att vara till stede i ånden. Men det var lite vanskeligt. Jag fick det inte helt till. Men dessa talen i förkant, de ligger på menighetens internetsida. Så jag har lyttat och jag såg också hur lång tid de brukte. Åndens frukt. Nu må det hjälpa mig. Åndens frukt är kärlighet, glädje, fred, långmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet och den sista där är lite vanskelig. Avhållenhet, självtukt. Okej, okay. Sån är det. Ja, jag måste jobba den. Var frimodig i din tro, för du har något. På samma måte som ett nyfött barn inte kan uttrycka allt möjligt, men det kan ligga där och pluddra. Det har något som utvecklas. Som jämfött i Kristus har du något. Du är inte fullvuxen efter någon år. Det tar sin tid. Men det är väldigt hyggeligt för föräldrarna att se och märka framgång. Och så kommer det en sån jubel en dag. Han sa, mamma. Så märker man hela tiden en progression. Åndens frukt, det är gott. Alltså, frukt vanligtvis är ju gott, inte sant? Men det är viktigt också. Men åndens frukt är också gott. Och det är kolossalt viktigt. Men åndens frukt är betingad av den helige ånd. Därför så heter det den helige ånds frukt. Inte din. Men du är liksom, för att säga det sånt, tre planten som du växer på. Och så blir det brukt. Och så blir det vidare av den helige ånd skapt. För några år sedan, då ett av vi var på besök hos några barnebarn. Och hon som det, jag ska bara citera lite av, hon blir faktiskt 14 år imorgon, men detta här är i alla fall 10 år sedan. Jag var på besök hos dem. Jag hade varit ute på köket. Jag hade hämtat mig en god kopp kaffe och så ett lefsestycke. Skulle jag sätta mig i soffan och kosa mig. När jag kom in där så ser jag det blicket till Lea. Oj. Jag skönte kom inte. Vill du smaka lite, spurte jag. Nej, jag vill nog egentligen ha allt. Ja. Ja, ja. Jag fick behålla kaffekoppen. Men jag har lust att se om åndens frukt. Jag vill egentligen ha allt. Det är liksom inte sant. Vilken av åndens frukt vill du välja? Ja, jag väljer självtukt. Mm. Tack, jag vill ha allt. Så vi måste vara öppen för att Gud kan bruka dessa tingene i vår liv till också. Det står i Matteus. Något om, alltså Jesus han snackar om trär. Han snackar om dålig frukt, dåliga trär. Lite sådana ting. Det står i Matteus kapitel. Jag har nog lite dåligt på mina unga dagar. Voktare står det här i kapitel ett eller annat. Jag ser inte det heller. Det är 7. Ja visst. Voktare, 15, för de falska profeter. Finns det falska profeter? Vad är en falsk profet? De kommer till dig i fåreklär. Aha. Men invändigt är de rovlystna ulver. Och så säger han vidare, på frukterna ska de känna dem. Kan väl någon sanke druer från tornebuskar eller fikner från tistlar? Slik bärar vart gott tre god frukt, men ett dåligt tre bärar dålig frukt. Det här var ju sagt i förbindelse med de falska profeterna. De ville ge intryck av att det de producerar, det är druer. Och druer är fantastiskt gott. Gröna druer utan sten. Och fiken är också gott. De vill gärna producera något som får oss till att tro att det är det det är. Men det de inte vet är att de själv är en tistel. En tornebusk. Och då är det omöjligt. De föreställer sig något fullständigt omöjligt utifrån det de håller på med. En falsk profet, han talar utifrån sina egna tankar och allt det där. Och Paulus, han advarar också mot att sådana profeter också ska förekomma i nytestamentlig tid. Man ser det idag också faktiskt. Falska profeter. Den frukten som de producerar på sidan sån, det är det jag vill kalla för nedfallsfrukt. De råttnar fort. Det är inte det du har lust på. Det kan se bra ut en stund, men så är det in i en råttningsprocess. Och så tänker du, nej, det är det inte. Och det som nu är det dessa tre sista tingen här, trofasthet, saktmodighet, självtukt eller avhållenhet, som är min del här idag. Stig André och Ruben har ju varit bort i de andra tingen här. Men bara säga det också, att det som vi läste om ondens frukt i Galaterbrevet, där så står det att ködets gärningar, de är uppenbara. Ja, det är uppenbara. Det är det som avisen likar att skriva om. Det är det som folk likar att prata om. Uppenbara ting. Och hvis de kan hänga den etiketten på någon kristen, så gör det en våldsam triumf för många. Men alltså, allt som står här där i Galaterbrevet kapitel 5 om detta här med ködets gärningar. Det står väldigt, väldigt, väldigt många ting där. Och det är ganska tydligt. Alltså, de blir uppenbara. Men jag har ett väldigt starkt önske om att ondens gärningar ska bli uppenbara. Att folk som du omgås ska märka, här är kärlighet. Här är tålmodighet. Här är det trofasthet. Blir det lagt märke till. Det blir kanske inte överskrift i avisna på akkurat det där. Trofasthet. Det står att Gud är trofast. Det är ju utgångspunkten. Han som kallade det till samfund med sin son Jesus Kristus. Alltså, vilken Gud snackar man om? Jo, det är nettopp han som kallade oss till samfund med Jesus. Det är han vi snackar om. Låt mig rygga tillbaka en del år. Min barndom. Jag var inte gammal för jag älskade väldigt att gå på möter. Och Philadelphia, som var ju min uppväxtmenighet. Vi hade ju, min föräldrar hade ju nycklar till Philadelphia, och de tog jag rätt som det var för att lura mig bort där. Och sätta en, det låg en bruskasse som jag satt tillbaka i talarstolen, så jag nådde upp. Jag måste liksom träna, ha? Var inte gamla skrotten. Men så var det en bokkasse som stod där på Philadelphia. Många böcker. Och där var det en bok som hette Gud är trofast. Och detta skrämte mig kolossalt. Jag blev rädd. Varför det? När jag skulle bort till Philadelphia, så gick jag förbi ett hus ganska tätt uppe, som hade skicklig gnällre bicka som självföljlig hette Trofast. Som liten klarte jag att se två olika ting. Men jag kopplade väldigt Gud Jeg fikk det nok ikke til å stemme, men det var sånn allikevel. Jeg likte ikke den bikkja der. For å være ærlig, så likte ikke eieren heller. Men når han gikk forbi der, så kom han hoppende, bjeffende, bitende. Gud er trofast. Heldigvis så vokste jeg. Heldigvis så får jeg andre tanker. Jeg siterer en del bibelord. Jeg har ikke satt denne skriften på veggen i dag. Men ikke spør meg om det landskap. Men her står det i 4. Mosebok 14. Men min tjener Kaleb, fordi det var en annen ånd i ham, og han trofast fulgte meg, så vil jeg føre han inn i det landet han har vært i, og hans ett skal eie det. Altså, dette uttrykket, han trofast fulgte meg. Navnet Kaleb finner du mange ganger, men du finner også at ordet trofast henger veldig mye sammen når det blir nevnt. Du vet, vi henger gjerne noe på selve navnet. Vi snakker om Olav den Hellige. Hvis du bare har sagt, ha Olaven, da har ikke folk skjønt det. Men når du legger på denne saken, så skjønner du hvem det handler om. Vi kan godt si Kaleb, den trofaste. Det kan godt bli et begrep rundt han. Han var den som ikke svikta under vandringen. Men det var en annen ånd i han. En ånd som medførte djup troskap mot sin Herre og frelser. En gang så står det om Kaleb. Det var litt uro blant folk. Og da trenger man en sånn mann. Han ba folket være stille og ikke sette seg opp imot Moses. Men han sa, vi vil dra opp og ta land i eie. Vi skal nok få det i vår makt. Dette kunne han si. Han var trofast mot Guds løfter. Han var trofast imot det som Gud sa. Han var trofast imot det som Gud ville gjerne føre han inn i. Trofast, et nøkkelord. Han ble også utvalgt til høvding for sin stamme. Og det var ærefullt. Og han skulle være med på å skifte ut landet, som det står. Det står om han. Slik fikk Kaleb, sånn som det er i dag, da. Fordi han trofast holdt seg til Herren, Israels Gud. Snakk om å ha en dyktig statsforvalter, dere, som trofast holder seg til Gud, med å skifte ut landet, med å gjøre noe for folket og for folkets framtid. Troskap, trofasthet. Paulus hadde også en del dyktige medarbeidere. Han hadde blant annet en som heter Tychicus. Ikke det flott navn? husker han, det var svigersønnen vår. Han foreslo det var kommet et nytt medlem, en ny gutt i familien. Han foreslo at han bør kalles Tychicus. Nå er ikke det så veldig norsk, kanskje, men det står om denne. For at dere skal få vite hvordan jeg har det og hva jeg gjør, skal Tychicus fortelle dere alt. Han er vår kjære bror og en trofast Herrens tjener. Altså, Paulus, han slapp å bare dra rundt og skryte av seg selv og sin egen virksomhet. Hva har du gjort, og hva har du gjort? Og ramsa opp massevis av ting. Et sånt skrytealbum, liksom. Nei, er det noe å fortelle om meg, skal Tychicus gjøre det. Han har sett det på avstand. Han har opplevd det. Han er litt mer pålitelig enn mine ikke-nøytrale vurderinger. Så står det også i 3. Johannes vers 5. Du kjære, du gjør en trofast gjerning med det du gjør mot brødrene, enda de er fremmede. Jaha, det er også en vennlig tjeneste, noe å ta hensyn på. Hensyn til. Ja, men vi kjenner ikke vedkommende. Og så har du gjerne en liten skepsis. Enten de var fremmede, så inkluderte han dem, gjorde en trofast gjerning. Trofast, viktig å ha i mange sammenhenger. Jeg må bare rase videre. Saktmodighet. Er det et ord vi bruker i dag? Det er ikke så helt enkelt å stå her og si at Helge, han er en saktmodig mann. Jeg kunne sagt det, men jeg vil heller si at han er en ydmyk mann. Det blir lettere å liksom kommunisere det med det uttrykket da. Jeg sjekket et lite oppslagsverk. Hva betyr egentlig saktmodighet? Jo, det betyr å være mild av sinn, uten hovmod, eller, og hør nå, brødre, eller forfengelighet. Tenk at det henger med i denne sammenhengen, da. Ydmykhet. Ja. Og så er det mange som tror at saktmodighet, det betyr at de kan bruke det som en dørmatte. Ja. Saktmodighet, ydmykhet. Det står om Moses, han var en meget saktmodig mann, mer enn alle mennesker på jorden. Jeg lurer på hvordan de fant ut det. Det måtte være ganske åpenbart at der var han. Men sannelig så var Moses en veldig djerv mann også. Han var ikke en som bare lå seg tråkka på, men han hadde en djervhet. Han var en sterk leder. Og han klarte å kombinere å være sterk leder med ydmykhet. Zakarias 9. Rop høyt! Rop med fryd, Sions datter. Rop høyt, Jerusalems datter. Se, din konge kommer til deg. Rettferdig er han, og full av frelse. Høres ikke det sterkt ut? Det er liksom denne kraftfulle siden. Han er rettferdig, han er full av frelse. Men så kommer det noen skrøpelige greier. Saktmodig er han, og rir på et esel, på den unge eselfolen. Får noen kontraster i dette verset. Han var både det ene og det andre. Var Jesus en sterk leder? Ja da, han var det. Han var en leder, saktmodig, ydmyk, som han var også. Vi har jo noen ord om dette der med, jeg skal bare sitere ganske kjapt noe her. Dette med ydmykhet. Ordspråket har noen visdomsord da. Ved at en er sen til vrede, så blir den første overtalt. Og en mild tunge knuser bein. Ja. Det handler om sinnsro. Og så, om herskeren skulle gå til angrep mot deg, skal du likevel ikke forlate din plass, for besinnelser avverger store synder. Og Jesus omtaler seg selv som saktmodig. Jeg er mild og ydmyk av hjerte. Det er viktig å ha ydmykhet, både til seg selv, men også til mennesker som man møter. Det har vært mye uviselighet i forhold til mennesker som er annerledes, som har plager, som ser annerledes ut. La oss ha ydmykhet, er en oppfordring fra skriften. Mennesker som ikke lykkes. Mennesker som har følelser av nederlag. Men la oss heller si, heller ikke jeg fordømmer deg. Da er du på Jesu linje. Og så har du den tredje da. Avholdenhet, selvtukt. Avholdenhet, det handler jo om å holde seg borte fra. Avholdsmenneske. Ja. Nå, hvis vi tenker på rusmidler, så er jeg veldig takknemlig for det jeg har vært hele livet. Og jeg lærte noe en gang. Jeg hadde en liten periode som sivilarbeider på et blåkorshjem, der vi arbeidet litt med rusmisbrukere. Og det her var, vi måtte reise et stykke. Han hadde veldig lyst til å dra på møter, evangeliske møter. En av disse. Men da måtte han ha med seg en som kunne passe på han. Jeg opplevde en sånn rolle en gang. Och han var väldigt betänkt på att vara mycket sammen med andra unga och i menighetssammanhang. Det skrämte mig lite en gång innan. För där kan det flyta lite grann. Men han sa det, får det bara så mycket som en tesje av det innanför så är det spräck. Han måtte, och han hade familje, flott familje, vet du, han hade. Vällyckad på många måter. Han var en av Bergens bästa fotbollsspelare. Och det säger ju inte så lite. Men i alla fall, han var där i social position. Men får det bara ett tesje med alkohol så är det spräck för mig. Han måtte leva. Han måtte anstränga sig för att leva i den slags avhållenhet. Men det är ju andra saker det handlar om också. Men Paulus, han kunde ju utifrån mänsklig visdom och bedömelse så kunde han i många sammanhang grepa in hos folk med det som har med tukt att göra. Men allikevel så är det gripande att läsa om Paulus, om hans liv i det han måtte försaka i livet. Det var inte lite det. Men tukt, det är inte bara något som är överlatt till andra. Det är något du själv ska ta hand om. Jag hörde ett intervju, det var en tragisk sak, om en person som hade en uppförsel och förgrep sig lite på, han var egentligen en det var ute på ett missionsfält. Det är många, många år sedan. Men jag huskar att han blev intervjuad efterpå, för det blev rättssak och mycket sånt. Och så sitter han i det intervjuet och bebrejda Herren, rätt och slett. Herre, varför stoppade du mig inte? Och gav skylla för allt samma till Gud. Att till Gud bara hade tatt han i nacken och ristade han. Men förhållet är ju det att vi har ju själv, även själv vår egen hyrde också. Ska påse. Paulus, han undertvingar sig. Jag ska läsa lite om det här då. Det står i första Korintherbrevet i kapitel 10. Där han säger lite om sig själv och dessa förhållanden här. När det är 9, kapitel 9 är det. Och det står forskjell på det. Och här har du, ska vi köra, försvant på mig här. 9. Ja, där har vi det. Oj, oj, jag tänker jag fant det. Och så säger han härifrån vers 23. Världen som deltar i kapplöpet försaker allt annat. Tror du en idrottsman har försakat något? Ja. När de har lagt upp så inrömmer de, jag har faktiskt inte haft något socialt liv. Allt har drejt sig om träning, spising, soving. Det är en enorm försakelse. Jag har hört om en som skulle, han var lite upptatt med cykelritt och sånt. Och visste ju det att disse som cyklar, de må inta kolossalt mycket näring. Och han är reportern, han var ganska allmänlig fysisk. Och så skulle han pröva spisa det samma som cyklisterna gjorde för de startade. Och han blev kvalm bara efter lite måltid. Kan de andra klara? Kan de andra må ha? Kan de må ta i sig? Må ha med sig här? Det enorma. Och Paulus snackar om att undertvinga sitt legeme. Världen som deltar i kapplöpet försaker allt annat. De gör det för att uppnå en förgänglig krans. Men vi gör det för en oförgänglig. Och en som kämpar här och så blir han världsmästare. Hur länge är han världsmästare? Han är bara ett år. Så det är hans övertag. Så är det bara en del av historien. Därför löper jag, säger han. Ja, jag börjar nästan att lura på om Paulus är helt att vara maratonlöper. Hur i all världen kom han sig runt till de områdena bara med att luffa och gåra? Någon sån offentlig kommunikation var det inte. Han måste komma sig fram. Jag tippade han sprang. Han var i god träning. Därför löper jag, icke osäkerhet. Jag kämpar icke som en som slår i lösa luften. För det där var faktiskt en idrottskonkurrens förr i tiden också. Så rätt och sätt skyggeboxing. Ja, det var väl det alltså. Utroligt. Men han vill inte vara sån som bara slår i lösa luften. Men jag lägger tvång på min kropp och håller den i träldom. Slik att jag som har förkynt för andra icke själv ska bli förkastet. Så och han, om han hade lagt upp sin idrottskarriär kanske, så var det noe egen tvang över livet hans. Det är möjligt att falla i livet. Peter, han falt. Men halleluja, han falt på sina knär. Han falt in i erkännelse. Det viktigaste var inte att han falt, men det står om Peter, han gråt. Han blev tagit hand om av Jesus. Inte miste han alla vännerna sina heller i skuffelse. Det här med frukt, så är man ju gärna lite upptatt med hur lång är hållbarhetstiden. Ja. När det gäller andens frukt så vill jag bara säga, så länge det är liv så är det hållbart. Halleluja. Och bära frukt, det är inte för egen del, men det är för att andra ska hösta och andra ska få glädje av det. Du vet, i Hardanger så är det ju väldigt ofta rik äpplehöst. Och ett år så var det så överväldande att fruktbönderna de fyllde upp kasse på kasse med äpplen och satte det vid vägen. Varsågod och försyn dig, men la kassen stå igen. Men det som skedde, det var att äpplen låg igen och kassen var borta. Så pågång med frukt liksom var det där. Okej, okay. Det var en liten. Så står det här att vi ska bära frukt för Gud. Varför ska vi göra det för Gud? Jo, för att då kan han bruka det till att välsigna andra, till att möta andra med. Han kan ta av det som har vuxit fram i ditt liv av dessa ting för att han kan bruka det. Avslutningsvis nu så har jag lust till att dela ett fantastiskt ord ifrån Höjsangen. För att göra det så vill jag bara fortälla det som han sa, en karl som kom ifrån en av kustbyarna uppe i Finnmark. Och så säger han att vi hade skogbrand här på hemplatsen min. Och bägge träderna brant upp. Ja. Hur många träd ska det till för att det blir en skog? Nu tänker jag lite menighet. Alltså, nå ser jag massa fruktträd. Jag gör ju det. Jag ska inte fröma mig på vilken typ av frukt och sånt. Men det är säkert sprätt utöver. Men så är det ett vers alltså, i Höjsangen 4. Och vers 16. Nu ska jag läsa det på två forskjelliga översättelser här. Det är en liten nyans. Så står det i vers 16. Vakna upp, norra vind. Vakna upp norra vind, kom sönna vind, blås genom min have så dens duft kan strömma ut. Jaha. Åh, min älskade ville komma till sin hage och spisa dens kostbara frukt. Och här i den här översättelsen som är här så står det i 4:16. Ja. Var det det? Ja, det var 5 det. Sån är det när du... Ja. Vakna upp, norra vind. Kom, sönna vind. Stryk över min hage så den kan la de duftande kryddorna strömma ut. Jaha. Du vet när du går förbi en sån hage. Åh, det duftar så gott. Det är så härligt. Ja, inte bara så att du ska nyta det själv. Att du sätter liksom sådana sikre gärder runt omkring så inte duften kommer igenom. Ja, nej. Själv om du har gärder runt så kan du få blåsa ut. Kan anden, helgen, blåsa ut. Och sprida vidare till andra. Det var något gott med den systern och med den brodern. Det var något värdefullt vill han kunna tänka. Och det... Ja. Vi ska gå in i avslutningen ganska snart. Kan dere vara klar med en sang? Så har jag lust till att säga... Hvis du känner ett behov för forbön. Tanker du har fått. Kanske du går och tänker på det här med dåpen. Jag syns det var så fantastiskt idag att vara med på det här. Så gratulerar Camilla och Knut. Otroligt kul att bli känt med dig och Sara. Halleluja. Jag huskar gott när jag som 14-åring, kanske 15, blev döpt föran en församling på 300-400 människor. Skalv som ett ospelöv. Men jag har ingen bestämd dag som är min frälsesdag. Jag har inte det. Men jag har en dag i august där jag var 14-15 år, jag inte hur ska det vara. Det är min dag, tänker på. Så jag är till att man själv och vända stadigt tillbaka till dåpens nåde. För en dag. Ett standpunkt. I vännerflocken som jag hade, vi var många. Fotbollaget jag spelade på, vi var många. Men de visste det, att jag gick på träning med Bibeln på baklomma. För det skulle på något i intermission efterpå. Så det var sån en dag där jag följde att det var ting som fallt på plats. Det var det. Så han upplevde jag det. Så Gud välsigne dig. Jag syns det var otroligt att vara med på det. Det är nästan så jag savnar lite av pastortjänsten som jag hade en gång. Jag döpte väl en bort i 15 styck på en gång. Nästan så på pinsedag. Halleluja. Men det är så viktigt när man tar tydliga standpunkt. För Jesus. Och Jesus döpte en gång en man som var långt, långt över 70 år. Och när han kom ut igen hade skiftat till törre klär så stoppade han upp föran dopsbassängen och gråt. Tänk på all den dritten som ligger igen där, sa han. Han följde att han fick lägga bort allt i sitt gamla liv och priste Herren för det nya livet. Halleluja!